God dag alla lyssnare och välkomna till Inte en singel, avsnitt nummer 21. Jag heter Henrik Andersson och sitter här som vanligt med min evige och trogna bisittare Anders Hesselbom.
Hallå!
Tjena, tjena. Vi får se hur troget det blir. Nu har jag fått lyssna på musik som är utanför min comfort zone igen. Du har verkligen prövat mitt tålamod den här gången.
Veckans skiva är ju Björk med hennes andra soloskiva Post. Mm. Och vad har du för relation till Björk och hennes musik?
Ingen alls. Jag vet att det här var en svagkort, en umpunkt heter det för islänningar. Om man säger att ja, men den kändaste svenska artisten är ju Björk, då blir de riktigt arga. Men jag, alltså, vissa av de här grejerna har ju spelats på radio. Mm. Och jag skulle ju säga att den här skivan gjorde ju ganska mycket intryck med en gammal 50-tals cover som heter It's Oh So Quiet. Därför att den gick ju genom bruset. Men den representerar ju inte Björk särskilt mycket. Så nej. Det vi ska göra här är ju att bedöma de här singelvalen. Och jag har ju redan åsikter som du hör.
Ja, den här skivan kom ju 95. Som sagt var hennes andra soloskiva. Men sen så hade hon ju då förstås varit sångerska i Sugar Cubes eller Sykurmolarnir som de heter på isländska. Och haft framgångar. Det måste man ju säga, men som soloartist så vart hon ju verkligen jättestor. Och sen efter ett par av hennes soloalbum så vart det väldigt, väldigt konstnärligt och svårt. Ja. Och hon föll ut ur, ska man väl säga, den allmänna musiksfären, ska man väl säga. Men hon är ju fortfarande aktiv och turnerar och alltihopa sånt där. Så att hon lyckas ju fortfarande dra folk i alla fall.
Ja, sen är det ju intressant eftersom den här skivan är inspelad innan Autotune fanns. Det var väl en 3-4 år innan Autotune slog igenom. Och det tackar så jättemycket för. För där på något sätt drar jag någon gräns. Att du kommer inte få mig att sitta och lyssna på en autotunad skiva.
Skulle du autotuna Björk så förlorar du ju poängen med att hon har en sån personlig sångstil.
Men det kan du ju säga om Mick Jagger och Freddie Mercury också. Av vilka har blivit autotunade nu båda två? Rolling Stones på sin senaste skiva och Queens senaste singel. Ja, jag kommer inte ens ihåg vad den heter, men
den du tryckte bort den ur ditt medvetande direkt.
Bara. Ja, alltså grejen är den att Queens senaste singel var ju inte en särskilt dålig låt. Face It Alone tror jag den heter eller något sånt där. Mm. Men de lyckades få den dålig med modern teknik.
Ja, det finns ju definitivt väldigt mycket att säga om att peta i någonting för länge tills det går sönder. Så det är ju ett problem som alla konstskapare eller skapare överhuvudtaget har. Jag måste veta när jag ska släppa det här för att annars kommer jag börja förstöra det. Och det är väldigt lätt hänt, förmodligen en grej som Queen. Ja, nu tror jag ju väldigt visserligen att Queen själva har väldigt mycket bestämmande rätt. Men jag kan tänka mig att det sitter många producenter och säger det här måste bli en hit. Därför måste du göra så här.
Det är jag helt övertygad om. Och jag hade, alltså Pet Shop Boys lider ju av det där också. De vet inte när det är dags att sluta. Men de är ju väldigt, väldigt bra. Björk trodde jag var lite grann hemmapulare som satt vid sin sequencer och sin dator. Men nu när jag har läst på om den här skivan medan jag har lyssnat på den så det slog mig hur många musiker och hur många producenter som, alltså vilket maskineri Björk ändå var. Jag trodde verkligen att hon satt i hemmastudion och pluppade bara, men icke.
Det här är ju den här andra skivan som får skivbolagets alla pengar i ryggen i och med att den första skivan var så framgångsrik. Mm. Därför måste skiva nummer två slå. Och då har man ju dragit in, som du säger, massa producenter och alltihopa det där. Och jag tror att det är lite därför hon slog mer bakut efteråt och blev mer och mer svårtillgänglig. Mm. För det var det hon ville göra. Så skulle jag kunna tänka mig. Men det här albumet i alla fall, 11 låtar, varav 6 stycken låtar blev singlar. Det är bara Michael Jackson som...
Ja, alltså för att vara ett sånt konstigt album som det här är så var det ett intressant val. För jag tänker att... Jag tänker på Enya. Man ser till att det blir en låt. De försökte väl med ett par där. För att få henne att lyfta som artist och hitta en fanbase. Och sen skulle maskineriet bara rulla på. Men inte här. Här var det hård lansering av Björk. Och det förvånar mig med tanke på hur skivan låter. För den är ju inte en normal popskiva.
Nej, det ska ju gudarna veta att det här är ju inte den och jag tror att det är mycket det, mitten av 90-talet var ju den alternativa publiken så pass stor att det var nästan den generella publiken var den alternativa publiken. Och därför tror jag att det här gick hem och det var mycket skivor i mitten av 90-talet som verkligen testade gränserna som ändå lyckades slå sig in brett bland allmänheten. Vi drar igång med låtarna tycker jag helt enkelt och vi klämmer av låt 1 på sida 1 och det var ju även singel 1. Det var Army of Me som låter så här. Det här är en sån där monsterlåt. Den här kör vi ju ibland på Boss Radio. Gärna videon.
Jag undrar, den här släpptes alltså på vinyl, eller?
Ja, det gjorde den. Det var fortfarande, vinyl var stort. Jag köpte den här själv på en sån här special edition Digipack CD utvecklingsfodralsgrej sådär så. Och videon är också sådär, det var ju också en grej med den här skivan att varje video var ju liksom en eventgrej också. Man tog in de häftigaste videoproducenterna, Michel Gondry och de där som var stora då, liksom att nu det här ska bli stort. Och det vart det ju också visserligen. Army of Me var ju, den var ju ett monster nästan. Den kunde ju välta vilken klubb som helst om man spelade den då.
Jag har ju bara lyssnat på den digitala CD-versionen av den här skivan och jag får en känsla av att den måste låta annorlunda på vinyl. Därför att det finns ju en sån här överenskommen equalizer-inställning man ska ha för att inte pick-upen ska helt enkelt hoppa ur spår. Mm-hmm. Och den här CD-versionen som vi har lyssnat på följer ju inte det. Så det måste ju vara så att de har trimmat lite grann i de extremt låga och de extremt höga frekvenserna på LP-versionen. Annars skulle inte det där funka.
Sen, den har ju en rejält mullrande bas, den här låten. I vanliga fall, så ja,
det var man får andra som hade
akta pick-upen helt enkelt.
Ja, precis. Men å andra sidan så ligger den ju längst ut där du har bäst upplösning också. Men det här säger mig väldigt lite den här låten, så det var konstigt att det var singel 1. Men jag vet inte hur man...
Men det här, jag tror i alla fall att det var så att den här var ju singeln som kom innan LP:n för att hypa upp LP:n. Och den lyckades, i min sfär så var det här en jättelåt. Men vi går vidare till låt 2 som också var singel 2, Hyper Ballad. Och det är, ja, den ska vi väl kanske prata lite mer om egentligen. Vi lyssnar på då, Hyper Ballad. Här har vi en sån här låt som bygger och bygger och bygger och bygger. Och det har vi ju pratat om tidigare, det här med att kan du verkligen få ut en sån låt på radion? Kan verkligen radiolyssnarna ta till sig och sitta och följa låten från början till slut?
Den är ju för lite lång.
Den är lite lång och du som radiolyssnare så säger bara, vad är refrängen?
Men till skillnad från Army of Me så tycker jag, okej, nu ska jag faktiskt välja och säga att jag inte riktigt tilltalas av Björk överhuvudtaget. Men till skillnad från Army of Me så tycker jag att det här är en jättebra låt. Den är så pass tillgänglig så att jag förstår den. Och visst, den börjar med fasiken när det är mer gnäll från Björk nu. Men sitter man och lyssnar, då kommer man in och det kommer lite tillgängliga melodier. Och den bygger ju som sagt upp, som du säger. Så jag gillar ju det här. Och därför så tycker jag att det där var ett klokt singelval. Men det kan ju vara som du sa, att man kanske släppte Army of Me för att man hade en tillräckligt bra låt för att använda i lanseringen av själva skivan. Eller så tyckte skivbolaget att den var bra, jag vet inte.
Det var ju också, för mellan de här två albumen så hade hon en singel som aldrig var med på något album. Och det var ju Play Dead som var med som en filmmusik. Jag kommer inte ihåg vilken film det var tyvärr. David Arnold gjorde musiken. Så det var egentligen David Arnold featuring Björk, men du vet, hon var ju en större artist, så då var det ju Björk. Den låten är ju väldigt mycket lättare att para ihop med Army of Me. Och den skulle ha passat på det här albumet, men nu gör den inte det. Och jag tror att den här Play Dead var också en start, en push inför den här skivan. Och jag tror att de var, kände sig självsäkra nog att kunna släppa en låt som Hyper Ballad, i och med att jag tror publiken var mer öppensinnig.
Ja, men samtidigt så är den ju lätt tillgänglig om man ger den en chans. Men det gäller ju att man ska göra det kanske också. Mm.
Vi glider vidare till spår 3 på första sidan och det var inte en singel. Den heter The Modern Things. It's 10 spänn till den som kan skriva ner sångtexten.
Men även det här förstår jag. Även det här kan jag uppskatta. Igen, hon ligger alldeles för långt ifrån min musiksmak för att jag skulle liksom vilja sätta på det här och sitta och lyssna på det. Men även det här förstår jag. Och här måste jag ju fundera på om det var rätt att inte göra det här till en singel. För det är också en melodi som man kan greppa. Soundet är inte för extremt. Jag tycker det här är bra.
Den här låten har ju personlighet. Den har ju Björks personlighet. Och om du förväntar dig, om du har lyssnat på första skivan, så är den mycket mer elektronisk, mycket mer housig liksom på det sättet i många av låtarna. Och här har du någonting som är, det här är ju instrument.
Ja, och apropå instrument, fjärde singeln ska vi lyssna på nu. Alltså den tredje låten som blev en singel som vi lyssnar på, men hennes fjärde singel från skivan. Det här är ju ett mysterium för mig. Ska vi köra den på en gång eller?
Jajamän, det här är It's Oh So Quiet. Och helt plötsligt från ingenstans så kommer det alltså då en straight jazz big band låt som är dessutom en cover.
Ja, jag undrar om den inte var med i, om det var Rotatoy med Walt Disney eller sånt där originalet. Någonstans har den ju använts. Det är ju en känd låt. Och här är det ju inga syntar, ingenting. Här är det ju ett riktigt storband som spelar. Och sen så Björk som står och vrålar där. Det ligger ju väldigt långt ifrån. Men å andra sidan, det här, alltså, jag är så kluven till vad hon gör, men här vill jag ändå försvara henne, därför att det var ju den här låten som fick mig att få upp ögonen för Björk. Finns hon? Det var liksom därför att om jag hör Av mig och mi på radion, då är det meh för mig. Men hör jag den här på radion, då lyssnar man ju till, vad fan händer här?
Jag tror dessutom att det var en att den användes i reklamfilmer och sådär också. Det var ju också en typisk mitten av 90-tals grej det här, att du var tvungen att få in dina låtar i reklamfilmer. Som Moby, han släppte ju sin skiva Play, där han själv menar att han tjänade mycket mer pengar på reklamsamarbetena än själva skivan.
Ja.
Och det som jag älskar med hela den här skivan, Björks skiva, är ju att man vågade stoppa in det här mitt i.
Ja, och dessutom släppte det på singel. Och, ja, då är jag
och det lyckades.
Återigen, extremt tacksam för att den här skivan spelades in innan autotune fanns. Extremt tacksam. Du skulle förstå vad en modern producent skulle kunna döda den här låten genom att försöka göra den bra.
Jo, givetvis. Och de skulle ju hotta upp den på alla möjliga sätt och vis. Du skulle ju aldrig köpa en Taylor Swift-skiva, det vet jag, men och så mitt i så kommer det här. Det skulle ju skapa enorma rubriker om någon gjorde så.
Ja. Och apropå modern musik så läste jag faktiskt i tidningen idag, ja, nu har vi spelat in det här programmet ett par veckor i förväg, men att Beyoncé fick kritik för att hennes nya skiva, det saknade spår på LP-versionen. Nu får ni väl ge er, vet ni? Alltså, en LP-skiva har ju sina fysiska begränsningar som den har.
Är det så att ni vill ha en dubbel LP?
Ni får väl, ja precis, ni får väl skaffa ett Spotify-konto eller vad kids gör nu för tiden, jag har ingen aning. Men jag menar, en LP-skiva har ju sina fysiska begränsningar. Och varför, om ni är audiofiler, varför sysslar ni med LP överhuvudtaget? Jag menar, Gud har ju uppfunnit CD.
Ja, men du kan dessutom garanterat köpa den digitalt, 24-bitars, 96 kHz, liksom så. Det är klart det kommer finnas en audiofil-download där någonstans. Men sen tänker jag, hur jävla många Beyoncé-fans gör det?
Nej, jag trodde faktiskt att Beyoncé-fans var Spotify-användare.
Det är klart det finns ett subset av Beyoncé-fans som också bara ska ha den på vinyl för att det är det som är coolt. Jag har dessutom hört att i Japan nu har ju kassettförsäljningen tagit fart.
Ja, kul. Ja.
Så att nu är det hippt och inne.
Nej, jag måste vara ärlig och säga att vinyl, det är ju till för hobbyister idag. För det första så har vi ju musik från den tiden som man vill kunna lyssna på så som den lät då. Och för andra så har du ju själva grejen att samla på vinylskivor. Och jag uppskattar ju det faktum att det är väldigt mycket som har tryckt på vinyl som inte finns på Spotify, vilket jag tycker är roligt. Du kan också billigt komma över om du vill äga din musik. så finns det ju en bra second hand-marknad på vinyl. Men är det så att du vill ha ut den bästa tänkbara ljudkvaliteten, då har tekniken faktiskt utvecklats en hel del sedan vinylen kom, om jag ska vara ärlig.
Litet grand. Vi kliver vidare i låtlistan, annars kommer vi aldrig bli klara. Låt nummer 5 på A-sidan blev inte en singel och den heter Enjoy. Ja, här är jag faktiskt väldigt intresserad av din åsikt.
Jag förstår att man kan gilla det här. Jag tycker inte att det är bra. Nej, men det är ju inte, det är inte så att jag funderar på hur det står till i huvudet med människor som tycker att det är bra. Så är det ju definitivt inte. Men återigen, alltså, du får tänka på var jag kommer ifrån. Jag menar, jag vill ha rock'n'roll och jag vill att det ska svänga. Sen har ju jag... Under tiden jag har vuxit upp så har jag ju sträckt ut mina tentakler till att börja uppskatta allt ifrån Howard Jones till Thompson Twins. Jag har breddat mig, jag gillar jazz och så vidare, den progressiva rocken. Men är det synt, då blir det ju väldigt smalt vad jag kan acceptera. Mm. Jag älskar Kraftwerk och sådär, men hon är... Ska hon, alltså hon är någon slags cyberversion av Kate Bush.
Det är inte helt fel tänkt. Det är en väldig skillnad mellan att uppskatta och förstå någonting. Mm. Och jag uppskattar att du förstår. Och det här är två saker som jag skulle vilja... En fråga till dig och en sak jag skulle vilja säga. Den första grejen är ju frågan till dig. 95, hade du ens bemödat dig med att lyssna på den där låten?
Nej, absolut inte. Absolut inte. 95 var jag fortfarande väldigt pretentiös och det skulle vara liksom rätt killar. Man skulle vara med i Yes eller man skulle vara med i Deep Purple för att vara värd min uppmärksamhet. Och jag lyssnade fortfarande då på Kraftwerk och sånt där i smyg. Mm. Så nej, jag skulle inte bemödat mig då, nej.
Personligen, där var ju jag liksom rave. Ja. Snubbe. Och du, om du placerar den här bredvid The Prodigys andra skiva Music for the Jilted Generation, det är klockrent, det sitter perfekt där. Men på det här albumet, nu får du ju tänka, låten före var It's Oh So Quiet. Det här är så kaxigt.
Ja, jag håller med.
Vi bränner av sista låten på A-sidan som inte heller blev en singel och den heter You've Been Flirting Again.
Återigen inspelat med riktiga instrument, vilket förvånar mig, speciellt med tanke på föregående låt. Och sen vill jag också säga att jag undrar om det fanns några tekniska skäl, för den här låg i lägre volym än de andra låtarna. Och det kan ha tekniska skäl förmodligen, jag vet inte, eller så var det bara ett misstag i masteringen. Men på en vinylskiva så spar man ju plats, alltså du spar ju tid i att ha låg volym, eftersom ju mer impulser, ju större impulser du behöver ha, desto mer bredd tar ju ett spår upp.
Ja, och det är därför man pressar dubbelskivor nu av skivor som från början bara var enkelskivor, just på grund av att du ska kunna öka volymen på ljudet.
Ja, det här var en grej som de gjorde med operaskivor och klassisk musik, eftersom de konserterna var ofta väldigt långa. Ja, då trycker man dem med väldigt svag volym, för då fluktuerar inte spåret så mycket, då kan du ha spåren väldigt täta.
Hiphop-skivor led ju väldigt mycket av det här på 90-talet, därför att en hiphop-skiva, det var ingen hiphop-skiva om inte du pressade in allt du kunde på CD:ns 74 minuter.
Ja.
Och så skulle det in på en LP-skiva. Det innebar ju för det första att basen var ju minimal.
Fast det är ju därför hiphoppare köpte...
Volymen var väldigt, väldigt låg.
Hiphoppare köpte ju 45-varvare.
Vi kan lyssna på min Public Enemy-skiva i Takes a Nation of Millions to Hold Us Back.
Ja.
För den behöver man kräma för att få upp volymen. Verkligen. Och det var ju sådär... För vi brukade ju spela in på kassett, LP-skivorna då, för att det var lite händigare och man hade kassetten med sig och sådär. Och det vart ju så brusigt, för att det vart så låg volym med våra automat-stereos. Vi hade ju inga sådana riktiga kassettbandspelare där man kunde dra upp inspelningsvolymen på.
Med VU-mätare och grejer.
Ja, ja, precis. Men som sagt var live-instrument och hon sjunger som låt. Inte jätteimponerad. Nej, jag.
Det är ett albumspår.
Så, det är ett albumspår, definitivt. Men vi vänder på skivan och då kommer vi till det som blev singel nummer 3, alltså den som kom efter Hyper Ballad och före It's Oh So Quiet. Och den heter Isobel.
Lost me there, måste jag säga.
Mm, okej. Okay. Jag tycker jag gillar den. Mycket stråkar som jag gillar. Jag gillar körsången i bakgrunden. Videon är ju också en sån där udda liten pryl och alltihopa. Gillar jag den därför att jag var med då? Eller gillar jag den egentligen?
Ja. Jag tänker,
idag kanske den kanske inte hade fastnat lika som den gjorde för mig då.
Hade det varit upp till mig så hade de fått pusha de andra singlarna hårdare istället för att släppa 6 singlar som har lite så här meh. Men å andra sidan, det kan ju hända att det finns björkheads, eller vad det heter, tillräckligt många som hungrar efter det här. Men för mig, Isobel kan jag både ha och mista. Det stör mig inte ett smack.
Jag köpte ju de flesta singlarna som kom från det här albumet, men det var också på grund av att det fanns mycket B-sidor och remixar på singlarna. Ja. Mm. Och om vi tittar till nästa låt, Possibly Maybe, som blev singel nummer 6, den sista singeln, den hade en remix på sig som jag lyssnade på 100 gånger mer än den riktiga låten. Men så här låter det i alla fall Possibly Maybe. Possibly Maybe, lågmäld, elektronisk, jag gillar den väldigt mycket.
Ja.
Du vart tyst liksom, du hade inte mycket att säga där.
Nej, jag är likgilt inför den också. Jag måste fundera på om jag tycker att det här är ett bra singelval, men låten gör inget intryck på mig. Och det är ju intressant, för jag tycker ju andra låtar på skivan som inte har varit en singel har varit rätt bra.
Mm.
Och jag är fortfarande lite tveksam till Army of Me, men jag köper ju det vi sa när vi pratade om den. Nej, jag måste låta det där sjunka in, om jag ska vara ärlig.
Ja, men då kan vi lika gärna hoppa vidare till nästa låt som är singel nummer 5 från skivan, I Miss You, som hade en animerad video gjord av han som gjorde Ren och Stimpy.
Jaha.
Den här börjar ju ganska dåligt och ganska tråkigt. Och sen blir det ju en vansinnes karnevalmusik mot slutet.
Ja, den byter karaktär, den sväller ju ljudbilden.
Jag ser på dig, men...
jag har inte så mycket att säga om det här. Jag tycker att singlarna är för många, så jag kommer säkert skära bort ett par. Och I Miss You ligger väldigt bra till att bli bortskuren, kan jag säga.
Vi hoppar vidare. Nästa låt som är den näst sista på skivan som inte blev en singel, och den är dessutom inte längre än 2 minuter lång. Den heter Cover Me. This is really dangerous. Cover me. But det skummaste med den här låten är att jag minns inte ens att den är med på skivan, och så många gånger har jag lyssnat på den här skivan att det borde jag kommit ihåg. Men nu när jag lyssnar på det här klippet så tänker jag, vad fan är det här?
Lite udda också att ha haft en del analoga låtar inspelade med riktiga instrument och sen en låt som låter analog men som är inspelad med sequencer. Men hon har väl sina skäl, kan jag tro.
Det kan ju ha med valet av producent att göra, och det här kanske var en sådär, ska den bli en B-sida, ska det bli ett albumspår?
Ja.
Så. Hon hade ju, ja, det var åtminstone 4, kanske 6 B-sides låtar, extra låtar.
Ja.
Från det här albumet, och jag tror inte att någon av dem egentligen var så pass stark att jag tyckte de skulle ha varit med på albumet. Det här vet jag inte ens om de borde ha spelat in.
Jag inser ju nu, jag ser ju att den sista låten på skivan är ju Headphones, och jag inser ju nu att jag är ju betydligt mera förlåtande mot A-sidan på den här skivan, för jag tycker nog att B-sidan är betydligt sämre. Jag tycker Headphones är en dålig låt. Ursäkta mig, Henrik.
Den låter så här i alla fall. Ja, här var det ju någon som inte sa stopp.
Alltså, du tycker inte heller det här är hennes bästa, eller? Nej, men du sa ju att Cover Me också var... Du kunde tänka dig att den också var lite så här halvt som halvt, eller?
Headphones är ju en låt som de borde ha tagit ett varv till med.
Tack.
Sången och texten och det och själva upplägget kanske funkar, men sen har du det där i bakgrunden som jag bara vill mörda någon när jag hör. Det är sånt där som du får, du vet, har du varit inne på Twitch och gått in på en sån här ASMR-kanal någon gång?
Nej, jag är ingen stor Twitch-användare. Jag har ett konto because of reasons, men nej.
Ja, nej, men om jag råkar klicka på en sån, eller av nyfikenhet eller masochism, så kanske det är någon som...
Jaha.
Så här, någon sån här ljud i mikrofonen, eller skrapa med naglar eller någonting.
Varför?
Och det kryper så i hela kroppen på mig.
Varför sitter de och gör det?
Jag kastar mig på avstängningsknappen, därför att det annars åker näven in i högtalaren.
Är det bara för att de inte tänker på vad de gör, eller...?
Ja, nej, det är bara det är sånt där folk tycker att det är skönt att lyssna på. Nej, man somnar snäll, till det, ja. Eller jag vet inte. Och det här är såna ljud i bakgrunden av headphones. Och det är bara sluta! Sluta innan jag blir galen!
Jag har ju bestämt mig. De 4 singlarna som skulle släppas ifrån den här skivan, det är väl möjligtvis då Army of Me, av de anledningar som vi har diskuterat. Det kanske var en tidig låt. Sen kan jag acceptera Hyper Ballad, som jag gillar. Jag tycker givetvis att It's Oh So Quiet är ett bra val, eftersom den nådde ju uppenbarligen ut till personer som inte är Björk-fans. Den fjärde singeln skulle vara The Modern Things. Sen kunde de ha struntat i att släppa Isabel, Possibly Maybe och I Miss You på singel. Jag tycker att alltså, B-sidan kanske är lättare att ta till sig av om man gillar Björk. Men för mig är den är så likgiltig, B-sidan. På A-sidan förstår jag åtminstone vad som händer, och jag tycker ett och annat riff är bra, en och annan refräng är bra och så här. Men nej, så ut med Isabel, Possibly Maybe och I Miss You, in med The Modern Things, säger jag.
Den enda anledningen till att det finns 6 singlar utgivna från den här skivan är ju för att man ville mjölka den. Det finns ingen anledning att ge ut 6 singlar från ett album om det inte är för att de upptäcker att shit vad det säljer.
Ja, du nämnde ju Michael Jackson, och där på Thriller så låter ju varje låt som en hit. Men här handlar ju singlarna mer om marknadsföring än att sälja 45 varvare i plast.
För mig, Army of Me som singel, som hype-singel, liksom skitbra. Hyper Ballad som andra singel tänker jag är lite snett. Då hade jag nog hellre sett kanske Isobel, som jag fortfarande tycker är en bra singel så. Possibly Maybe och I Miss You. Possibly Maybe, väldigt bra låt. Singel. Ja, alltså, sen måste jag ju se till det faktum att det tydligen det funkade ju. Folk gillade den ju. Även om det inte varit någon hit, så var det ju ändå en den gick på MTV och så vidare. I Miss You, det var en miss. Den skulle inte ha varit en singel enligt mig.
Såvida man vänder sig till en subpublik som kanske tycker om den, men det skulle vara det abret då, men jag håller med dig i övrigt.
Ja, skulle The Modern Things ha varit en singel? Jag tror inte det behövs. Jag ser hellre att jag skär bort Possibly Maybe och I Miss You som singel och behåller de första fyra som gavs ut.
Förutom att du tycker Björk är ganska bra, så är vi hyfsat överens då ändå.
Ja, men det måste jag väl säga. Och jag uppskattar ju verkligen att låta dig ta del av den här typen av musik som du kanske, du vet ju om, klart du visste om att det här fanns, men att du liksom aldrig har tänkt att varför skulle jag sätta mig och lyssna på det? Jo, för att inte en singel finns.
Då föreslår jag att vi blir lite mer kommersiella i nästa vecka.
Jag känner mig redan traumatiserad av dina eventuella skivval. Men jag får åtminstone, alltså det är ju så här, know your enemy brukar man säga, va? Jag måste ju veta.
Nej, exakt.
Så illa är det absolut inte. Men vi återkommer igen nästa tisdag med ett nytt otroligt avsnitt av Inte en singel. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Adjö.